väldigt roligt ämne att få tala om. Och tack så mycket för undervisning så här långt, Timo. Och det man kan konstatera, det är ju att Paulus gång på gång kommer tillbaka till uppståndelsen. Inte minst då i den versen du citerade från Romarbrevets 7:e kapitel, vers 4. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Honom som har uppstått från de döda. Det är helt uppenbart att det för Paulus handlar om en historisk verklighet, denna uppståndelse från de döda. Det är få dogmer eller läror eller sanningar i kristendomen som är mer centrala än Jesu uppståndelse från de döda. Och det här är ju, som alla ser från trosbekännelsen, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Det är en både Jesu död och Jesu uppståndelse är mycket centralt. Och man skulle ju kunna tänka sig att vi nu hade möjlighet att bara dyka rätt in i en lång numrerad lista där jag listar de goda argumenten för Jesu uppståndelse. Men det är inte riktigt så enkelt. Många har brottats med frågan om Jesu uppståndelse. Och utifrån lite olika eller väldigt olika utgångspunkter. Frågan är inte ny heller i kristna sammanhang, även om den kanske i mer bibeltrogna sammanhang har fått en viss renässans de senaste decennierna, i och med att vi har kanske blivit mer medvetna om apologetik och vikten av att kunna möta människor som inte tror på Gud. Jag vill också inledningsvis säga att jag är självlärd inom det här området. Men det är en fråga som intresserar mig. Men det kan förekomma fel i det jag säger. Och skulle det vara så att ni upptäcker någonting får ni givetvis påpeka det. Jag kommer inte misstycka. Mycket av det jag kommer gå igenom blir väldigt kortfattat och översiktligt. Det finns massvis av böcker på ämnet. Både sådana som är tydliga i att Jesus verkligen har uppstått, att kristendomen är sann, och sen hela spektrat till att allt är påhittat. Så det finns hemskt mycket att läsa för den som är intresserad. Men när Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jacklén har gjort sig mer eller mindre känd eller ökänd genom att offentligt uttrycka tvivel eller rent av förnekelse av Jesu historiska uppståndelse, så är det ingenting nytt. Det är ingenting nytt ens i kristna sammanhang. Och man kan säga att från 1700-talets mitt och framåt så har det även de tankarna funnits i sånt som kan kallas för kristna sammanhang. Och det har lett till helt olika slutsatser för de som har förkastat Jesu historiska uppståndelse. För somliga har det lett till att man helt och hållet också förkastar kristendomen. Och för andra så har man försökt att harmoniera kristendomen med en tro på att Jesus inte har uppstått från de döda bokstavligt och historiskt. När vi griper oss an frågan här idag så gör vi det utifrån vår specifika kulturella kontext. Vi som lever i fortfarande i kölvattnet av 1700-talets upplysning, rationalism, modernism, postmodernism och kanske någon eventuell form av postmodernism, vad det nu skulle, kunna definieras. Vi gör det också utifrån hur våra medmänniskor runt omkring oss kritiserar och angriper kristendomen. Det är någonting som finns med oss var och en i bakhuvudet. Men när det kommer då till en sån viktig fråga som Jesu uppståndelse, och så kombinerar vi det, som Daniel sa, med bevis, så måste man först säga tydligt att Att tala om bevis när det handlar om historiska händelser kan vi inte göra på samma sätt som inom naturvetenskapen. Där kan man förlita sig på att man gör upprepade experiment. Man har en teori om något och så har man ett laboratorium och så gör man tester och så kan man verifiera eller falsifiera sin teori. På det sättet kan vi inte säga att vi har bevis, historiska bevis. Tiden, den är en gång för alla så har den passerat och vi kan inte få tillrättalagt laboratorieexperiment och se om vi har de här förutsättningarna, skulle Jesus verkligen då uppstå? Men däremot så är historien tillgänglig för att undersöka och forska. Och utifrån det så kan man komma fram till vad som är troliga händelseförlopp, sannolika händelseförlopp. Saker som man med större eller mindre grad av säkerhet ändå kan säga, detta är rimligt. Och det är ungefär utifrån den aspekten som vi talar om bevis för Jesu, historiska bevis för Jesu uppståndelse. Det vill säga, kan vi se att det är rationellt att utifrån de historiska fakta som finns tillgängliga tala om att Jesus har uppstått ifrån de döda. En av de böcker som jag har använt mig av som utgångspunkt är den här, Reasonable Faith, av William Lane Craig. Professor i USA på Talbot University, University of Birmingham. Nej, det är där han har sin PhD ifrån. Ja, en av de mer kända nu levande apologeterna, och jag kan varmt rekommendera den där boken. Han börjar ett av sina kapitel, det femte kapitlet, med ett citat som jag faktiskt tänkte läsa i dess helhet. Christianity is not a code for living or a philosophy of religion. Rather it is rooted in real events in history. To some this is scandalous because this means that the truth of Christianity is bound up with the truth of certain historical facts. Such that if those facts should be disproved, so would Christianity. But at the same time, this makes Christianity unique because, unlike most other world religions, we now have a means of verifying its truth by historical evidence. Och lite i all enkelhet översatt till svenska. Kristendomen är inte en livsåskådning eller livsfilosofi. Istället är den grundad i verkliga händelser i historien. För somliga är detta skandalöst eftersom det betyder att sanningshalten i kristendomen avgörs av vissa historiska fakta. Så att om det visar sig att dessa blir underkända så skulle även kristendomen bli det. Men samtidigt gör det kristendomen unik i förhållande till de flesta andra världsreligioner eftersom vi nu har möjlighet att verifiera dess sanningshalt baserat på historiska bevis. Och vi kan konstatera att Bibeln själv och författarna av Bibeln, de ser också på Bibeln, på de händelserna i Bibeln som historisk verklighet och någonting som är en förutsättning för den kristna tron. Och om vi då går tillbaka till Paulus som vi inledde med, nej, det var visst det svenska där, ja. Min dåliga översättning. Det Paulus skriver i första Korintherbrevet i 15 kapitlet. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen så är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Ser ni här hur Paulus han bygger hela sitt resonemang på det faktum att Jesus uppstod och att det är ett historiskt fakta. Och då kan man ju också säga, kan man bevisa att Jesus inte uppstod ifrån de döda, så faller det som Paulus här försöker bevisa. Alltså, det är hela grunden att Jesus verkligen har uppstått. Och Paulus tycks heller inte referera till uppståndelse i någon form av andlig upplevelse. Alltså om jag upplever att Jesus har uppstått för mig i mitt sinne, när jag accepterar de eviga sanningar som han lärde, eller någon form av process av pånyttfödelse och självinsikt etc., så blir han levande jord för mig i mitt inre. Det är inte så Paulus talar om Jesu uppståndelse, utan han talar om det utifrån en historisk verklighet. Och här är det en hel del som vill blanda ihop korten, eller blanda bort korten, och tona ner betydelsen och just hänvisa till att det här är inte så centralt. Det handlar om någon form av andlig erfarenhet. Men allt det där, det blir så underligt när man ställer det i kontrast till hur Bibeln talar om de händelserna i Bibeln. Det är helt uppenbart för den som läser vad Bibelns författare verkligen skriver att de själva hävdar att detta är historiska fakta som de bygger sin förkunnelse på. Och det är dessutom så att det finns ingen frälsning enligt Nya testamentet utan Jesu uppståndelse. Jesu verkliga uppståndelse. Okej, om vi är överens om att Bibeln anser att Jesu uppståndelse är absolut nödvändigt fundament för den kristna tron, så kommer vi fram till det som då är det egentliga ämnet, nämligen finns det då några historiska bevis för att Jesus uppstod? Är inte Nya testamentet en godtycklig samling av skrifter av något dubiös härkomst? Och jag skulle vilja säga i det här sammanhanget att det rimligaste infallsvinkeln vi kan ha på det här är att börja just att tala om evangelierna och evangeliernas trovärdighet i några korta drag. Jag tror att de flesta av oss i olika sammanhang, antingen det nu handlar om Svenska kyrkan, eller det handlar om Dan Brown, eller det handlar om lite flummigt New Age-sammanhang, så har vi hört invändningar om att evangelierna är en samling legender och det är någon form av godtyckligt sammanställda skrifter, alternativt någonting som tjänade kejsar Konstantins agenda på 300-talet när kristendomen så småningom blev statsreligion. Det finns många fler invändningar. Många av dem stammar ur okunskap och fördomar. Låt oss titta på några av de punkter som talar för evangeliernas trovärdighet. Men just det, innan vi kommer in på det, bara en liten parentes. Det finns de som menar att man ska ha en särskild måttstock när det gäller Bibeln och Bibelns trovärdighet och evangelierna i synnerhet. Och att allting är falskt i Nya testamentet om det inte kan bevisas utifrån någonting annat. Det vill säga att det finns någon utanförstående källa som också pekar på samma fakta. Det menar jag är en orimlig nivå att lägga ribban på när det handlar om analys av historiska dokument. Utan tvärtom, är det rimligt att baserat på helhetsintrycket av evangelierna utgå ifrån att det är sant om inte motsatsen bevisas. För den typen av högt ställda förväntningar har man som regel inte på historiska dokument. Att allting måste kunna styrkas av källor som finns i en helt annan tradition. Ja, men om vi då hoppar vidare till nästa slide. Ja. Eller det kan jag göra här. Så. Den första punkten. Historisk kongruens eller samstämmighet. Och det som avses med det, det är att författarna till de fyra evangelierna, de uppvisar en kunskap i de omständigheter som gällde vid den här tiden. Det är så att säga rätt namn och rätt plats, rätt person som är kejsare. Det vittnar om en lokalkännedom, det vittnar om en kännedom om så att säga, tidstypiska förhållanden. Och det gör alla fyra evangelierna, och vi kommer sen lite mer kort gå in på just Lukas och hans två böcker. Så vi tar nästa. Självständiga tidiga källor. Det är uppenbart att evangelisterna, eller de som har författat och sammanställt evangelierna, har talat med många olika människor. Och att det är olika människor som har frågats om vad som hände under Jesu verksamma tid. Och givetvis vad som hände kring hans födelse. Få av evangelisterna var själva vittnen. Johannes var vittne till Jesus senare, alltså till hans verksamhet. Däremot inte hans födelse, utan där kommer informationen från andra håll. Och vi kan se att det finns olika källor, så att det finns olika perspektiv på en del händelser som är uppenbart berättat ur olika människors perspektiv. Och nästa punkt, pinsamma händelser bevarade. Det ger ett trovärdigt intryck när det som var den första kristna kyrkans huvudpersoner, om vi säger så, de som blev ledarna, har inte ansträngt sig för att bli skönmålade, utan tvärtom så framstår ju lärjungarna som besvärliga, avundsjuka, ibland nästan lite tröga. Och dessutom så tvivlade de, och de kunde inte förstå att Jesus var tvungen att dö. Och ni vet en del av de ställena som talar om det. Sen är det också att evangelierna presenterar någonting i sammanhanget unikt. Det bryter mot det judiska tankemönstret. Det är, alltså, det är någonting som är nytt i förhållande till hur man hade tänkt tidigare inom judendomen. Det ger en helt annan bild av vad Messias skulle vara. Messias som inte alls uppfattades som en lidande och döende och då eventuellt uppstånden Messias, utan som den segerrike, befriaren, den som återupprättar Davids rike, vilket förmodligen motsvarar ungefär Palestinamandatet. Och samtidigt så saknade också det som sen kom att bli de stora stridsfrågorna inom kristenheten från 100 efter Kristus och framåt. Ingenting av skrifterna i Nya testamentet är skrivet i polemik mot det som sen kommer att bli stridsfrågor under 200-talet, 300-talet och så vidare. Däremot så kommer vi in på att det finns polemik i de nytestamentliga skrifterna, men den är av ett mycket tidigare datum. Och nästa punkt är samstämmighet mellan källorna. Alltså vi har både självständiga källor, men som är samstämmiga. En del blir provocerade eller menar att det skulle vara ett bevis på att evangelierna inte är sanna, att de berättar om olika händelser ur lite olika perspektiv, eller att det är lite olika varianter så att säga av händelserna. Jag skulle nog vilja hävda motsatsen. Hade alla fyra evangelierna varit exakt likadana, så hade det för det första inte varit någon poäng med fyra evangelier, och sen så hade man ju dragit den sannolikt korrekta slutsatsen att det bara är kopior av varandra. Här har vi självständiga källor som samtidigt bekräftar varandra. Om man bara skulle ta ett exempel, om jag skulle fråga mina föräldrar, kan ni berätta om hur jag var som fyraåring? Det är någon typ 35 år sedan det hände. Och då skulle mamma berätta en version. I stora drag skulle den överensstämma med vad pappa berättade. De skulle lägga fokus lite olika och så vidare. Men de skulle sannolikt vara relativt samstämmiga. Här är det ju sig på en helt annan nivå, för här är det så ett noggrant forskningsarbete som ligger bakom evangelierna. Ingenting så här bara ihoprafsat. Och sista punkten. Beskrivning av offentliga händelser verifierbara för samtiden. Om man jämför till exempel med islam, så förväntas muslimerna tro, och här pratar vi då faktiskt blind tro, att Mohammed fick uppenbarelserna av ängeln Gabriel, var det väl? Och fick Koranen dikterad för sig och lärde sig skriva på kuppen och så. I evangelierna så är det många referenser till händelser som var i Jesu offentliga liv. Det handlar om bespisningen av de många tusen vid två olika tillfällen, olika antal tusen och lite olika matvaror. Och Jesu död, en högst offentlig händelse i huvudstaden under den tid på året då det var som mest människor i Jerusalem. Så att det hade inte varit så lätt att så pass kort tid efter händelserna ägt rum börja hitta på massa saker utan att det skulle ha blivit det främsta kritiken mot kristendomen, att det bara är ett falsifiering av händelser och påhitt av icke-existerande händelser. Och alla de här punkterna, det finns säkert många böcker om bara varje punkt för sig, men vi lämnar dem och vi tar och tittar lite grann på ett av evangelierna, vilket då är Lukas evangeliet. Lukas som bekant då har skrivit både Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Och då skriver han precis i början av Lukas evangeliet. Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss, enligt vad de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ned för dig, ädle Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig denna undervisning är som du har fått. Och det man kan säga om den här prologen är att den är skriven på ett tidstypiskt sätt som man inledde historiska skildringar i den kontexten. Sen fortsätter Lukas, och inte för att jag kan grekiska, men jag har läst mig till det. Han fortsätter med lite enklare språk sen när han kommer till att berätta om Jesu liv. Men det visar att han visar för läsaren att han behärskar konsten att skriva som en lärd man. Och så kan vi notera att han anger här att han har efterforskat, att han har varit noga med att vilken typ av källor han har använt. Det är alltså inte den lokala korvmojen i Caesarea, utan det är ögonvittnen som han har använt för att få den korrekta bilden av vad som egentligen hände och att få det i rätt ordning. Och det är han ju givet, att han använt ögonvittnesskildringar är ju givetvis för att han tänker som en historiker. Ögonvittnesskildringar är alltid bäst. Saker och ting tenderar till att förvanskas när det går från mun till mun. Och sen kan vi förstå från Apostlagärningarnas 16 kapitel att Lukas själv under en tid reste tillsammans med Paulus. För helt plötsligt i det 16 kapitlet från vers 11 så började det vara att vi reste. Vi seglade. Och sen försvinner det ett tag, men så återkommer det sen när de reser vidare till Jerusalem. Då låter det igen vi. Så Lukas tycks ha rest tillsammans med Paulus, och han har också då rest med Paulus till Jerusalem, där han borde ha haft utomordentliga goda möjligheter att tala med det som var, de som var ögonvittnen. Och det kan ju kanske också förklara något att det finns ett likartat språkbruk, att bli tronlydig, som Timo var inne på tidigare. Och det finns väldigt lite, om jag har förstått det rätt, av seriösa invändningar idag inom forskningen mot att Lukas evangeliet och apostlagärningarna var skrivet av någon som var en resekompanjon till Paulus. Och jag har ett litet citat här som William Lane Craig har i sin bok, där han i sin tur citerar en känd arkeolog, Sir William Ramsay, som skriver: "Luke is a historian of the first rank. This author should be placed along with the very greatest of historians." Så det är utifrån ett världsligt perspektiv hur man kan betrakta Lukas, en första klassens historiker. Så visst kan man fortfarande diskutera evangeliernas trovärdighet, men att påstå att det är bara ett allmänt hopkok av legender för att stödja en nyskapad religion, eller att det skulle ha kommit till och samlats ihop av Konstantin på något sätt för att styrka hans styre, det är överhuvudtaget inte grundat i någon form av seriös forskning, så långt jag kan förstå det. Det var alldeles för många ögonvittnen som levde medan det här fortfarande, när det här skrevs och sammanställdes. Så, låt oss gå vidare till Jesu död, begravning och den tomma graven. Och det finns ju förstås mycket mer att säga om evangeliernas trovärdighet. Men Jesus sista vecka, hans korsfästelse, begravning och den tomma graven, där är på något sätt där vi ska fokusera. Det finns knappast någon idag som tvivlar på att Jesus, eller någon som kallades Jesus, skulle ha funnits vid ungefär den här tiden i Jerusalem, eller i Israel. Och inte heller att han skulle ha blivit korsfäst av romarna, för det var romarna som korsfäste, det gjorde inte judarna. Och alla fyra evangelierna nämner det, med lite olika vinkling och med olika detaljer som de lyfter fram. Och så finns det också en rad källor utanför Bibeln som också tar upp att Jesus blev korsfäst. Och här är då bara ett exempel av Cornelius Tacitus, som skrev, nu har ni förmodligen hunnit läsa det redan. Det är lite opedagogiskt att ta fram någonting som folk förväntas läsa medan man pratar. Och det är egentligen felstavat där, för det var en stavning som inte var helt ovanlig, även på latin då. Christus, the founder of the name, was put to death by Pontius Pilate, procurator of Judea in the reign of Tiberius, But the pernicious superstition repressed for a time broke out again, not only through Judea, where the mischief originated, but through the city of Rome also. Det är uppenbart att det här inte är skriven av någon varm anhängare till kristendomen. Och på svenska blir det ungefär som ni har sett den nedanför. Och det finns fler än Tacitus. Det är Lucian från Samosate och Flavius Josefus. Även om Josefus har blivit lite kritiserad och det är lite svårt att säga om det, hur äkta det är. Men vi kan ändå säga att det är med stor säkerhet ändå går att säga att Jesus blev dödad. Vilket naturligtvis är en viktig förutsättning för att tala om hans uppståndelse. Att han faktiskt dog och att han blev korsfäst av romarna. Det finns nämligen en del teorier som går ut på att Jesus inte dog på riktigt. Men det finns klara, tydliga bevis som pekar på att Jesus verkligen dog. Och just korsfästelsen, att de romarna på något sätt skulle ha misslyckats i sitt hantverk med korsfästelsen, förefaller också högst osannolikt. De var tämligen rutinerade när det handlar om avrättning och korsfästelse. Och en sista spjutstöt genom mellan revbenen borde ju ställa det hela bortom rimligt tvivel. Nu ska vi se vad nästa bild var. Nej, just det. Det är dumt att gå före i presentationen, sin egen presentation, PowerPoint-presentation. Jesu begravning är också väldigt viktig. Och samtliga fyra evangelier talar om att Jesus blev begravd. Och att han dessutom blev begravd av en av de mest osannolika personer som man kunde tänka sig. Vi är vana att prata om Josef av Arimathea som en av de the good guys. Och rättfärdig och sådär. Men föreställ er att den här är påhittad, den här historien. Det krävs ett enormt mått av fantasi att komma på att en av medlemmarna ur Sanhedrin, eller Stora rådet, som precis har iscensatt ett justitiemord, skulle vara den ansvarige, den som ansvarade för Jesu begravning. Han riskerar sitt goda namn och rykte genom att gå till Pilatus och be att få Jesu kropp. Och sen så lägger han den till på köpet, enligt evangelierna, i sin egen grav. Vilket är någonting, man kan inte bara hitta på det här om en känd person utan att det är möjligt att kontrollera. Det vill säga när denna berättelse började spridas att det var Josef av Arimathea som hade låtit begrava Jesus. Så var det enkelt för människor som tvivlade att kolla upp. För Josef av Arimathea var en känd person och han hade förmodligen bara en grav. Så det gick alldeles säkert att också peka ut den. Det kan tyckas som att det är en mindre detalj var han blev begravd, men det är faktiskt ganska viktigt i sammanhanget att Jesu gravplats är känd. För det lägger nämligen grunden för nästa punkt, den tomma graven. För vilken tom grav är det vi är intresserade av? Jo, det är den graven där Jesu döda kropp blev lagd, som vi vill veta om den var tom eller inte. Det normala hade annars, om inte någon hade kommit och bett Pilatus om kroppen, så hade han sannolikt blivit begravd i en omärkt grav eller kastad på skräphögen, eventuellt uppbränd. Så kommer vi då till det här med den tomma graven. Och det är ju verkligen en av kärnpunkterna. Men vi kan konstatera så här långt att den verkligt döde Jesus blev lagd i en specifik grav tillhörande en lokal känd person, Josef av Arimathea. Och det här är ju i sig ett bevis för den tomma graven, att det blev allmänt känt var den graven var där Jesus hade blivit lagd. Rimligen kunde inte lärjungarna ha börjat sprida ut ryktet om att Jesus hade uppstått om Jesus fortfarande låg kvar i Josef av Arimateas grav. Jag menar, ska man hitta på en lögn så kan man ju inte göra att den är så lätt att vederlägga. Och det är också en i sammanhanget ett fullständigt orimligt antagande att lärjungarna skulle ha menat någonting annat än en historisk, fysisk uppståndelse. Och Jesu grav, eller Jesu döda kropp i graven skulle fullständigt omintetgjort kristendomen. Precis som Paulus säger i första Korintherbrevet som vi läste. Idén om någon form av andlig uppståndelse passar inte in med hur begreppet uppståndelse uppfattades av judarna på den här tiden. Källan eller källorna till Markus evangeliet som av somliga forskare dateras som så tidigt som 7 år efter Jesu död beskriver den tomma graven. Och 7 år är en alldeles för kort tidsperiod för att vidlyftiga legender skulle ha hunnit uppstå. Dessutom i en tradition där muntlig tradering utan tillärning var något centralt i kulturen. Dessutom så är samtliga evangelier överens om att det var kvinnor som upptäckte den tomma graven på söndagsmorgonen. Det kanske i våra öron inte låter så konstigt. Men om historien hade varit påhittad så hade det varit rätt onödigt att påstå att det var kvinnor som upptäckte den tomma graven. Eftersom kvinnor i det judiska samhället vid den här tiden inte räknades som vittnen i domstol. Och i den, det här är bara en liten parentes, i den judiska, i den dagliga bönen som bads av många män på denna tid bads bland annat välsignad är du Herren vår Gud, härskare över universum som inte har skapat mig till kvinna. Ja, så ni förstår att om man nu ska hitta på att graven är tom och så ska man utpeka några som är vittnen till detta, att man då i den här kontexten skulle hitta på och i samstämmighet mellan de 4 evangelierna att det var kvinnor är ganska långsökt. Sen är det faktiskt så här att ett av de starkaste bevisen för den tomma graven är motståndarnas eget argument. Detta nämligen. Från Markus 28. Där det står ifrån den 11:e versen. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och underrättade överste prästen om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa: säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om landshövdingen får höra det ska vi tala med honom och se till att ni kan känna er helt lugna. De tog emot pengarna och gjorde som de har blivit tillsagda, och än idag är detta ryktespritt bland judarna. Det är framförallt avslutningen här som är väldigt essentiell för i vårt fall nu. Författaren till evangeliet hävdar kanske någonstans mellan 25 till 35 år senare efter att det ägde rum. Och än idag är detta rykte spritt bland judarna. Det var den invändningen de hade. De förnekade inte den tomma graven. Motståndarna förnekade inte den tomma graven. Alla tycks vara överens om att graven är tom. Sen så sprids då den här lögnen att, och som i det här fallet då beskrivs som en uppenbar lögn, att lärjungarna skulle ha stulit Jesu kropp. Och en undersökning av Gary Habermas som publicerades 2006 där han undersökte böcker om uppståndelsen på franska, tyska och engelska från 1975 och framåt visar att 75% är överens, 75% av författarna är överens om att det är ett historiskt faktum att graven faktiskt var tom. Så min uppfattning är att vi med ganska stor frimodighet kan påstå, med historiska, med referens till historien, att Jesus har levt, blivit korsfäst av romarna, begravd i Josef av Arimateas grav och att graven sedan var tom. Men är det inte lite långsökt att komma till slutsatsen att den tomma graven orsakades av Jesu uppståndelse från de döda? Är det inte mer rimligt att faktiskt anta att just lärjungarna i desperation stal Jesu kropp, precis som judarna lät sprida ut ett rykte? Och det vi kan säga nu, det är att i det här läget, när vi har den tomma graven, så letar vi efter den mest troliga, den mest sannolika hypotes som kan förklara den tomma graven. Och just den här, innan vi går in, närmare in på hur hypotesen måste se ut, så just det här med att lärjungarna stal kroppen, så är den mycket osannolik av flera skäl. Lärjungarna hade all anledning att vara just förkrossade och förtvivlade efter Jesu död, vilket också evangelierna vittnar om att de var. De hade satt sin tro och lit till Jesus och att han var Messias. Och enligt deras föreställning så var Messias den som skulle befria Israel från romarna. Och det finns flera skriftställen tidigare i evangelierna som visar att i stor utsträckning så hade lärjungarna den uppfattningen. Även om det var så att Jesus hade till lärjungarna vid ett flertal tillfällen sagt att han skulle dö och uppstå. Men Jesu död bevisade för de flesta judarna, det var ett bevis för dem att han inte var Messias. När Absalom blev hängande i trädet, det var inte en vild biljakt, men när han rider i hög fart på sin mulåsna och fastnar i ett träd, håret fastnar i ett träd, så är han på något sätt en arketyp för den förbannade, den som det talas om i 5 Mosebok 21, förbannad är var en som blir upphängd på trä, och som också citeras i Nya testamentet. Så tanken på att Jesus efter att ha blivit korsfäst ändå skulle vara Messias, den var för lärjungarna oerhört svår att komma på. Och att de skulle ha iscensatt en påstådd uppståndelse genom att stjäla Jesu kropp är väldigt osannolikt. Och dessutom så skulle de i så fall också ha iscensatt det här bedrägeriet och dessutom trott så starkt på det själva, trots att de inte förefaller ha tjänat speciellt mycket pengar, att de var beredda att dö för det. Vilket de allra flesta, och enligt traditionen så var det bara Johannes, aposteln Johannes, som inte blev ledmartyrdöden. Men vi måste komplicera det hela lite ytterligare. Och det är förutom att vi har en tom grav som vi måste ha med i hypotesen hur man kan förklara den, så måste vi också i den hypotes vi ställer upp och ha med som vi bedömer också ta med det att många vittnar om att de har sett Jesus efter hans död. Det har i sin tur gett upphov till olika teorier eller hypoteser, bland annat det som ibland har kallats masshallucinationshypotesen. Och enligt den menar man att alla som påstår sig se Jesus hallucinerade för att de så gärna ville tro att Jesus hade uppstått. Och det, för den som är lite insatt i hur hallucinationer fungerar, så är det ju en absurd tanke. För hallucinationer är ingen grupp. Fenomen utan någonting som kan drabba en människa som är utmattad eller eventuellt har tagit droger eller vissa mediciner. Och inte heller är det rimligt att tro att de så innerligt längtar efter att se Jesus efter hans död, för de förväntade sig inte. Det på inget sätt uppfyllde deras förväntningar att han uppstod. För de trodde att det var slut. Visserligen borde de inte ha trott det, för Jesus hade ju förklarat att han skulle uppstå. Men inte desto mindre är det uppenbart att de trodde inte att Jesus skulle uppstå. Och därför var de så ledsna och förtvivlade. Och Paulus, för att återvända till första Korintsebrevet. Nej, nu ska vi se. Ja, just det, här hade jag den, kunde jag ju visat alldeles nyss, ja. Paulus vittnar i första Korintsebrevets 15 kapitel, vers 3-8. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, men några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster. Här sammanfattar, det är inte en fullständig lista, men här sammanfattar Paulus vilka som kan vittna om att Jesus visat sig efter uppståndelsen. Och det är ju en ganska imponerande mängd vittnen som han hänvisar till. Och med tanke på att han talar om att de 500 bröder, där han säger att några har avsomnat, det vill säga dött, så måste det innebära att flertalet inte har gjort det. Det vill säga är möjliga att kontakta och fråga om det verkligen, om de verkligen har haft en upplevelse eller menar sig ha sett Jesus efter hans död. Så det är helt uppenbart att i den tid när Paulus skrev första Korintsebrevet så fanns det en mängd vittnen fortfarande vid liv. Och alltså de fyra evangelierna plus Paulus är helt överens om att Jesus vid ett flertal tillfällen visar sig för enskilda eller många människor. Och att förklara det här med hallucinationer återigen är väldigt problematiskt, milt sagt. Och så finns det de som menar det här med att Jesus inte dog på riktigt och så vidare. Men det har vi också behandlat i att Jesu död är tämligen väl dokumenterad. Och om vi då kommer fram till det som är våran hypotes, nämligen att Jesus var död men blev uppväckt på ett övernaturligt sätt av himmelens och jordens skapare, Gud själv. Så är det. Nu ska vi se. Ja. Så är det en hypotes som de flesta av våra samtida har svårt att smälta. Och det är i huvudsak inte baserat på att evangelierna efter en noggranna studie skulle visa sig vara opålitliga eller flera av de andra punkterna vi gått igenom, utan just på grund av att men jag ser aldrig någon uppstå från det döda. Eller jag tror inte att Gud finns. Och därför så kan han heller inte uppväcka någon från det döda. För det första så måste vi ju säga att den hypotes som jag här företräder säger ju inte någonting annat än att i vanliga fall uppstår inte människor. Utan i det fall människor skulle uppstå så skulle det vara ett under. Det vill säga någonting som är avvikelse från de observerade regelbundenheterna i naturen som ibland kallas naturlagar. Alltså Jesus uppstod för att den allsmäktige guden uppväckte honom. Men är inte det här en väldigt svag hypotes? Det finns någon, för er som känner till God of the Gaps-teorin, det vill säga att ingen, kan man inte förklara någonting så plockar man in Gud i det. Och vi måste verkligen fundera på, är det här en rimlig hypotes? Det vi kan säga är ju att den här hypotesen kräver att det finns en Gud. Och skulle det visa sig att det inte finns en Gud, då vet vi också att vår hypotes är falsk. Finns det inte en Gud så har heller Jesus inte uppstått. Men det är också det enda antagande vi behöver göra egentligen för att hypotesen ska vara rimlig. Nämligen att vi måste anta Guds existens. Och frågan om Guds existens, det är en fråga som är öppen för vårt förnuft. Nu just det, skulle jag byta bild. Alltså hypotesen att Jesus uppstod på grund av att Gud uppväckte honom. Det är alltså en hypotes som enbart kräver ytterligare ett antagande, nämligen att Gud finns. Och Guds existens är en fråga som är möjlig för vem som helst att närma sig och undersöka. Och det är ju det vi ibland kallar den allmänna uppenbarelsen, så är det för en ärligt sökande människa möjligt att komma fram till det faktum att Gud faktiskt existerar. Men om vi nu skulle pröva hypotesen att Gud uppväckte Jesus, så är det rimligt att pröva den mot andra hypoteser. Och en hypotes som ska vara heltäckande måste innehålla eller förklara följande tre fakta. Nej, har jag tagit i fel ordning? Just det. Följande tre fakta. Den tomma graven. Jesu uppenbarelser efter hans död, det vill säga att han visade sig för olika människor, och vi hade den långa listan. Och den tredje punkten som vi egentligen inte har varit inne på särskilt och som vi inte hinner prata så mycket om, ursprunget till den kristna tron. Det vill säga, vad är det som får de tidiga lärjungarna och de andra följeslagarna att så att säga grunda en ny religion? Vad finns det för någon hypotes vid sidan om att det faktiskt är sant att Jesus har uppstått? Och när vi ska ställa hypoteserna mot varandra, och vi kommer inte här hinna göra det så grundligt, men då kan man titta på följande tre punkter, bara för att ha ett hum om hur, det finns fler punkter, men tre viktiga punkter för hur man kan testa olika hypoteser mot varandra. Och det är de här tre punkterna. Det vill säga, den hypotes som man då fastnar för, den måste för det första ha större förklarande räckvidd än konkurrerande hypotesen. Den måste alltså täcka in hela händelse, alla fakta bättre än de andra för att vara starkare i det avseendet. Så att till exempel ta den här med lärjungarna stal hans kropp. Det förklarar ju egentligen ingenting om Jesu uppenbarelser efter hans död, och det förklarar heller inte ursprunget till den kristna tron. Och den måste dessutom ha en bättre förklarande eller en större förklarande kraft än konkurrerande hypoteser. Alltså, den måste på ett mer rimligt sätt, eller nej, den måste ha en större förklarande kraft. Jag kommer inte riktigt ihåg definitionen för den. Ja, men den hänger ihop med den med också sannolikhet, som är den tredje punkten. Alltså sammantaget så måste det vara en bättre hypotes på flera olika plan för att säga att den här hypotesen om att lärjungarna stal, eller att stal plus hallucinationer, att den sammantaget är bättre än att Gud uppväckte Jesus från de döda, så måste den på de här nivåerna kunna sägas vara en mer trovärdig och en bättre än uppståndelseteorin. Och jag har väldigt svårt att se att det finns någon av de konkurrerande hypoteserna som skulle vara bättre. Daniel, nu är klockan snart 10 över. Och egentligen skulle vi ha haft ett litet kort gruppsamtal som vi hade vi pratat om. Ska vi göra så att vi bara tar det helt kort? För att nu var det egentligen så att vi skulle sluta halv. Men du sa att vi kunde dra över lite grann. För jag har något lite kort bara sen efter att vi samlar ihop. Men att vi kan vi bara göra så att vi samtalar lite grann där vi sitter med dem runt oss. Att ni som sitter längst fram, ni vänder er och så bildar lite små grupper utan att ha allt för stora omflyttningar i lokalen. Och nu ska vi se. Hade jag inte skrivit upp dem? Nej, jag har dem på papper här. Och jag har åtminstone 10 exemplar av frågorna. Och de frågorna jag tänkte mig som rimliga att prata om. Och ni får givetvis känna er fria att diskutera i vidare cirklar eller bara prata om en av punkterna eller prata om andra som i sammanhanget är relevant. Och det jag har kommit på när jag har funderat lite grann, det är: vilken nytta anser du slash ni att det är med att fundera och forska kring de historiska bevisen för Jesu uppståndelse och andra för kristendomen avgörande händelser? Det är alltså huruvida är det här rimligt att hålla på med sånt här, att fundera på det. Och det andra, hur viktigt upplever du eller ni att det är med historiska bevis kunna belägga Jesu uppståndelse? Och den tredje punkten, där jag själv då har redan svarat att jag inte hittade någonting, men finns det alternativa hypoteser till den tomma graven som är trovärdiga? Om än inte kanske mer trovärdiga då än det som jag har föreslagit här, men finns det andra trovärdiga hypoteser? Vilka är de största svagheterna i de historiska bevisen för Jesu uppståndelse som jag här lite översiktligt har presenterat? Och finns det ytterligare bevis för Jesu uppståndelse än vad som har kommit fram här?